Hej, det här är Margret Atladrottir och du lyssnar på gästpodden från Morgonpasset i P3.
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och innan dess ska vi hinna träffa alla partiernas kandidater för att höra vad just de har för planer för EU. Och idag är det dags för Moderaternas toppkandidat Thomas Tobé. Välkommen!
God morgon!
God morgon!
God morgon!
Jag måste ställa den här frågan då. Hur många gånger under den här valkampanjen har du blivit kallad för Tobias, Tobé?
Alltså det där händer ju varje dag.
Du skämtar, varje dag?
Det händer varje dag. Och jag har själv gått igenom lite olika faser i det där. För typ 15-20 år sedan då blev jag lite sur och sa till. Men nu har jag liksom bara accepterat det. Jag väljer att äga det istället.
Har du någon liksom analys kring varför? Alltså är du mer av en Tobias än en Thomas? Eller så här, hur...
Det är möjligt att det finns något alter ego där som ligger och väntar. Nej, men jag tror att mitt förnamn Thomas och mitt efternamn Tobé, det blir Tobias. Men jag kan säga att i Bryssel slipper jag det här.
Okej. Okay. Tror att det är att din kultur av att man är lite mer noggrann? Eller att det är liksom...
Jag förstår det inte. För jag var liksom så van med det och sen så försvann det. Och sen nu när jag kommer ha varit mycket i Sverige igen, då märker man att det
är tillbaka. Då kommer Tobias tillbaks.
Men det var ju, jag gjorde ju ett skämt på 1 april där jag liksom sa att jag skulle byta namn. Det var ju jättemånga som trodde på det. Det var väldigt roligt.
Var det så när du var liten också?
Nej.
Nej. Så det är någonting som inleddes med liksom EU... kampanjen.
Eller ditt liksom politiska...
Mitt politiska
den offentliga personen.
Men det kan ju vara bra att ha någon att skylla på om jag gör något dåligt. Liksom. Det var Tobias, det var inte jag.
Toppen.
Det här är ju P3, inte P1. Och det är vad det är. Vi har tagit oss an det här uppdraget att göra EU-valet sexigt inom luftcitat. Vad tycker du är sexigt med EU? Tycker du ens att EU är sexigt?
För mig så är ju EU frihet. Och frihet är ju definitivt sexigt, tycker jag. Så att, ja men det tycker jag. Sen kan jag väl erkänna att Europaparlamentet och mitt jobb där är väl inte supersexigt. Alltså, det är rätt trista lokaler och rätt formellt får man väl säga.
Vi har ju också pratat om liksom, saker som känns Europa. Alltså typ paprika chips, alltså de här orangea chipsen känns ju väldigt Europa.
Milka choklad.
Ja, att röka en cigg och så vidare. Har du någon sån grej som känns väldigt Europa? Nu får du inte säga så, frihet eller Europaparlamentet. Utan liksom en sak, någonting som det här är... Europa för mig.
Ja, men jag
skrattande kon.
jag tänker på mat. Alltså jag älskar mat och jag tänker liksom, när jag ser mat framför mig så tänker jag liksom en svensk köttbit och så kan det vara lite italiensk pasta och det kan ju vara härligt franskt vin till det. Det är ju Europa tycker jag.
Gillar du den här låten?
Ja, det får jag erkänna
till. Ska vi köra en gång till?
Ja, gärna.
Thomas Tobé, vi kommer att prata klimat och tech med dig idag, men också migration som vi börjar med efter en låt.
P3, Sveriges Radio.
Vi ska prata migration med dig nu. Du har ju varit huvudförhandlare till migrationspakten som är på plats, men du tycker inte att den räcker. Vad saknas?
För det första vill jag verkligen säga att det är en fantastisk svensk framgång som det är många som har varit med och arbetat med. Och jag tror att det är väldigt viktigt för att få mer kontroll på migrationspolitiken och också skapa mer förtroende från många medborgare som jag tror hade förväntat sig mer från EUs politiker. EUs politiker har bråkat om detta i 10 år, så att det var verkligen på tiden. Men det jag tror när jag tittar framåt är att vi kommer att behöva ha mer samarbete med länder också utanför Europa. Och det handlar mycket om att majoriteten av de som kommer till Europa saknar skyddsskäl. Och jag tror att vi måste jobba med att dels se till så människor får bättre framtidsmöjligheter i sina egna länder istället för att man kommer till Europa och får ett avslag på asylansökan. Och vi måste också se till att ta tillbaka kontrollen från smugglarna. Så det är smugglarna idag som styr volymen till Europa.
När du säger att vi måste ha mer samarbete med länder utanför EU, vad menar du med det?
Ja, vi har ju de grannar vi har. Det innebär ju till exempel att vi jobbar ju redan med Turkiet ganska mycket, men det är många afrikanska länder. Vi har ju nära band till dem, mycket genom biståndspolitiken som jag också jobbar mycket med. Men jag tror att vi kommer att behöva göra mer av det. framåt.
Och hur ser liksom intresset ut från, i de länderna för en sån lösning?
Alltså, många av de länderna vill ju gärna ha investeringar och vill ha samarbete. Men jag vet ju att vissa politiska partier har lagt fram förslag om att vi flyttar hela asylprocessen utanför Europa. Jag stänger liksom inte dörren för det, men jag tror inte det är särskilt realistiskt just nu. Så det är därför jag jobbar mycket med att få plats ett regelverk som fungerar nu. Och sen så får vi fördjupa samarbete med länderna. Jag tror att det är en bättre väg.
Mm. Den migrationspakten har ju kritiserats av människorättsorganisationer. Vad tänker du om det?
Ja, alltså man får ju ha respekt för att det finns olika åsikter. Och migration är en mycket komplicerad fråga. Om vi tar det här som jag nämnde sist, alltså att ha samarbete med ett antal länder som vi kanske har normalt ganska stora synpunkter på, det vill säga fungerar med demokrati, mänskliga rättigheter och så vidare. Men alternativet att inte göra fungerar inte heller. Men ja, det stora vägvalet som vi har gjort med detta, det är ju att vi gör en större skillnad på personer som har rätt att vara i Europa och personer som inte har det. Och jag tror att det är det enda sättet att komma framåt i den här frågan. Och dessutom inse att har man en gemensam yttre gräns, då måste vi också ha mer av gemensam politik och samarbeta med varandra.
Jag tänker du är inne på att det är, folk kan tycka olika om den här liksom, migrationspakten och att så får det ju vara. Men är det inte rätt allvarligt att människorättsorganisationer går in och pekar på att det här inte är bra?
Jo, men man får ju liksom ta in kritik och sen lär man ju ändå göra en bedömning. Och det är klart att vi har varit väldigt noga med att vi vill se till att de värderingar som präglar Europa, de ska också gälla när det kommer till hur regelverket nu ska fungera i migrationspakten. Men ja, det finns ju väldigt många som upplever jag, å ena sidan tycker man att personer som har rätt att komma till Europa ska få komma. Men sen så vill man inte riktigt ta de här konsekvenserna, det vill säga att bestämmer man sig för att det faktiskt finns också ett nej, då lär man också ha ett regelverk som gör att det fungerar. Mm.
Andra partier har ju kritiserat de här så kallade snabbspåren i migrationspakten, alltså att vissa asylsökande ska hållas i asylcenter vid gränsen och snabbutredas. Är då liksom tanken att människor ska förvaras i stängda läger vid gränserna, eller hur kommer det funka?
Ja, alltså vi gör ju en bedömning. Vi har ju rätt många som kommer där vi vet att du har rätt låg chans att kunna få asyl i Europa. Och då kommer du få en snabbare process kring det. Jag tror i grunden att det är rätt bra att vi har snabba besked, oavsett om det blir ett positivt eller negativt besked. Sen har vi kommer ju ha såklart asylcenter som man kan vara på. Och i de allra flesta fall så kommer ju de att fungera så som det görs idag.
Hur men, fungerar de idag då?
Ja, men idag ankommer ju många till Europa. Och tyvärr så är det många som får leva ganska lång tid. Det tar lång tid att få besked. Nu kommer vi snabba upp detta. Och det är såklart att det handlar också om att skicka en signal att har du inte rätt att vara i Europa, då kommer du att få återvända.
Var ska liksom asylprocesserna hållas? Ska de hållas vid gränsen eller är det också någonting som kan hamna då i ett tredje land utanför EU?
Nej, tanken med den lagstiftning vi lägger på plats nu, det kommer ju ske i de länder som du ankommer till. Sen finns det ju en diskussion om framtiden. Är det som så att vi skulle kunna också ha processer utanför Europa? Fördelen med ett sånt argument, med ett sånt förslag skulle ju kunna vara att färre människor behöver dö på Medelhavet. Det vill säga att man skulle kunna få ett klart besked redan tidigare. Men jag
men
ser inte...
Men var ska det hållas? Alltså, vilka länder är det vi pratar om? Eller vilket land?
Alltså jag, som jag sa tidigare, jag ser inget land som räcker upp handen och säger att vi vill sköta hela EUs migrationspolitik. Men vi har ju samarbeten idag med Turkiet, med Tunisien och så vidare.
Om en person då inte får asyl i EU men inte kan utvisas till hemlandet, vill ni då kunna skicka den personen till ett annat land utanför EU?
Ja, vi arbetar via vår migrationsminister Maria Malmö Stenergard, arbetar nu med ett antal migrationsminister och tittar på om man kan få till detta med återvändande center. Så det är också ett förslag som det arbetas med, men det är ingenting som ligger med i den här lagstiftningen.
Okej. Och liksom, ja, vilket land skulle det också kunna vara? Skulle det kunna vara då?
Nej, men det är ju samma sak där. Man lär ju ha en diskussion. Jag menar, det finns ett gemensamt
men liksom,
problem.
Men jag tänker, om man då inte har fått asyl, alltså om man inte kan utvisa till hemlandet och det ska utvisas då till ett annat land, ska de personerna då leva som papperslösa i det landet? Hur Hur ska det här fungera?
Jag tror att nu är det inte ett förslag som jag har med i det som jag har förhandlat fram. Men om det nu skulle bli som så att vi kommer framåt i detta. Jag tror ju att det viktiga här är att också använda biståndspolitiken för att en del länder också ska ta emot sina egna medborgare. Det är ju rätt speciellt att vi lämnar rätt mycket bistånd till många länder och sen vill de inte själva vara med och ta ansvar för sina egna medborgare. Och man måste ju också ge sina egna medborgare bra möjligheter i sina länder.
I och med den här migrationspakten som jag pratat mycket om så kan man ju betala sig ur ansvaret att ta emot flyktingar. Ska Sverige göra det?
Sverige har ju haft en väldigt stor invandring, tagit ett stort ansvar. Så att jag tror att det blir vägen för Sverige. Det vill säga att ge ekonomiskt stöd för att gränskontrollen ska fungera bra. Det här är ju... Det är ju väldigt viktigt såklart att vi har länder som är beredda att ta ansvar också kring omfördelning som det kallas. Men min erfarenhet och när jag jobbade och träffade väldigt många av de här migrationsministrarna att väldigt mycket handlar om att de behöver ekonomiskt stöd. Och det är någonting som har saknats tidigare. Och det, jag tror också det är det som har gjort att så pass många länder tyckte att det här blev ett tillräckligt bra förslag och att vi fick igenom det.
P3, Sveriges Radio.
Och nu ska vi köra lite snabb frågor med dig. Det är alltså korta ja och nej svar. Tankar kring det?
Alltså vi politiker är ju jättebra på ja och nej svar så det kommer nog gå bra.
Okej, vi får se hur det går. Ska vi dra igång?
Ja.
Eller?
Ska EU ha en gemensam militär försvarsstyrka vid sidan av NATO?
Nej.
Ska EU ha en gemensam samtyckeslagstiftning?
Ja.
Ska Ungern kunna kastas ut ur EU?
Nej, det tycker jag inte.
Inte ens om de bryter mot rättsstatens och demokratins principer?
Jag tycker att vi ska frysa EU-medel. Vi ska vara beredda att dra in deras rösträtt. Men jag vill hålla ihop Europa. Jag vill inte slänga ut länderna i famnen på Putin. Nej.
Ska EU reglera aborträtten?
Vi ska se till att grundlagsskydda aborträtten i EU. Ja.
Det går ganska bra hittills, alltså med korta svar.
Ja, verkligen.
Ska EU kunna reglera eller ge direktiv för lönesättning så att det är lika mellan könen?
Nej, det tycker jag inte. Vi har vår arbetsmarknadsmodell i Sverige och den ska vi bestämma själva över.
Begår Israel krigsbrott i Gaza?
Nej, men vi måste se till att få ett eldupphör nu. Vi har ju ett enormt lidande för den palestinska befolkningen. Vi har också gisslan som behöver friges och vi måste få bort Hamas kontroll över Gaza i synnerhet.
Då var snabbfrågorna slut.
Jag vill ha fler.
Ja, sköter det bra.
Okay.
Det är så sjukt när ni säger att ni vill ha fler. Mm. Det är andra kandidater som varit här också har varit så. Mm. Jag får inte nog. Men...
P3, Sveriges Radio.
Och nu är det så här att Babs har med sig en fråga till dig. Hon har nämligen bestämt sig för att ta någon slags konsumentansvar under de här utfrågningarna.
Ska det vara så? Är det så? Ska det vara så? I EU?
Ja.
Varsågod, Barbro.
Thomas Tove. Mm. Nu är ju sommaren här i Europa. Det är varmt. Man kanske vill ta sig en liten mjukglass när man är ute och går. Men vad möts man av då? Om inte en sked som får det att krulla sig i hela kroppen. Man nästan klöks av rysningen som denna träsked framkallar. Det finns ju alternativ. Det finns skedar gjorda av papper som inte alls är sträva. Så min fråga är... Kommer Moderaterna verka för att lagstifta bort träskeden i Europa?
Alltså vi moderater är ju väldigt förtjusta i svensk skog och vill ju försvara den. Så att jag måste göra det väldigt besviken. Vi kommer stå upp för de här träskedarna även om de inte är trevliga till glassen. Så är det faktiskt.
Men kan man inte göra papper av svensk skog?
Det kan man absolut göra. Själv förstår jag inte. Alltså, jag, så många gånger som man har tagit den här härliga milkshaken som jag brukar köpa och så det här sugröret. Mm. Det fungerar ju inte.
Nej, men det är ju röva.
Men vad ska du göra åt saken?
Det här är väl en utmärkt möjlighet till affärsutveckling, tänker jag. Mm. Någon smart människa får komma på en ny lösning. För det är bra att vi får bort plast.
Barbro, känner du dig
tillfreds? Men ska det vara upp till producenterna eller ska ni politiker kliva fram?
Jag tycker inte vi politiker ska reglera det, utan vi ska se till att vi ska få bort mycket plast. Det tycker jag är bra, men det här är en möjlighet. Mm. Det kan vara en möjlighet kanske för dig.
Jag är ju oberoende journalist.
Ja. Okay.
Blir det soptunna nu?
Ja, alltså träskeden åker ner i soptunna.
Ja, det är okej.
P3, Sveriges Radio.
Vi ska prata lite om klimatet. Mm. Du vill inte att EU ska kunna straffa ett land ekonomiskt om det inte uppnår klimatmålen. Vilka konsekvenser tycker du då att det ska bli om man som land inte följer de här målen?
Det är klart att får vi länder som inte följer det vi gemensamt har beslutat, så kommer det få konsekvenser, så är det ju.
Vilka då, om det inte är ekonomiskt?
Det framförallt tror jag vi kommer att se är ju att till exempel vissa länder kommer att behöva köpa fler utsläppsrätter. Det kan ju bli en åtgärd. Men jag tror att det viktiga här var ju att vi har ju nu fått fram väldigt bra klimatpolitik. Och det jag tycker är det viktiga här är ju att tidigare hade vi lite en situation där Sverige och många andra gick före, det ska vi vara stolta över. Men de andra kunde också åka lite snålskjuts på vårt klimatarbete. Och nu säkerställer vi att alla måste vara med och bidra till att sänka utsläppen.
Men jag tänker, ponera då att man inte följer de här målen, och du som straff då, istället för att få ett ekonomiskt straff, så ska man kunna köpa fler utsläppsrätter. Alltså det är fortfarande utsläpp då. Hur minskar det här utsläppen? Alltså hur ska vi göra?
Nej, men alltså det är klart att alla länder behöver följa det vi har beslutat, och vi måste sänka våra utsläpp. Men det som ligger i din fråga är ju, ska vi börja dela ut böter? Och det fanns inget stöd för det. Och därför valde vi istället att ta fram en klimatpolitik nu som fick ett brett stöd. Och jag tror för svensk del så är ju det här en stor möjlighet nu. Vi ligger långt framme, även vi behöver göra mer för att sänka våra utsläpp. Och den stora konfliktfrågan, den handlar ju nu om kärnkraften egentligen. Det förnybara är vi väldigt överens om, det behöver vi investera i. Men vi landar ju också slutsatsen att vi kommer att behöva mer kärnkraft.
Men hur ska man stärka liksom ländernas incitament för att följa lagstiftningen då? Om det inte liksom om det inte finns straff ekonomiskt.
Ja, men alltså ytterst så blir det ju, kommissionen kommer att agera, det kan till och med komma till domstol, så att det kommer att komma till konsekvenser. Men vi har inte valt att på förhand stoppa in det här bötessystemet.
Mm. Vad är det då EU-domstolen ska kunna döma ett land till om det liksom inte finns något straff? Eller hur ska EU-domstolen kunna agera, och vad ska de kunna göra?
Det återstår att se. Alltså det har inte prövats än. Men jag tror att överhuvudtaget tycker jag kring klimatpolitiken. Det är bra nu att vi har mål på plats. Men vi måste diskutera mer hur vi ska nå våra klimatmål.
Och hur gör vi det då? Kärnkraft, jag förstår. Du svarar det. Men det tar ju jättelång tid att bygga kärnkraft. Och läget är akut. Vad kan vi göra? Vad tycker du vi ska göra?
Ja, det är klart att elektrifiering av våra samhällen är jätteviktigt. Och jag tror också att det vi har gjort nu med att andra länder, alltså om vi tar frågan till exempel om koldioxidskatt som vi haft i Sverige, så är det ju väldigt få länder som har det. Nu genom detta så ser vi till att fler länder måste vara med och betala för sina utsläpp. Det kommer att få en stor effekt. I närtid så handlar det mycket om att investera i det förnybara. Så är det. Men vi måste också ha en långsiktig politik som är hållbar. För ska vi komma bort ifrån det här beroendet av gasen och kolen och oljan, då kommer vi också behöva kärnkraften.
Mm. Tidöpartierna har ju den senaste mandatperioden slopat både reduktionsplikten och sänkt bensin- och dieselskatterna. Vilket verkar då försvåra Sveriges utsikter för att nå sina klimatmål gällande trafiken. Vad tänker du kring det?
Alltså, regeringen har ju lagt om politiken. Nu har man ju för första gången en plan och en riktning mot att vi ska bli klimatneutrala till 2045, alltså 5 år före övriga EU. Det är i grunden bra. Vi går bort från den här politiken där vi ju egentligen har haft en avveckling av kärnkraften. Jag tror att det vi gör nu från svensk sida, det är någonting som många andra länder tror jag kommer att följa. Det vill säga, vi har rätt tuffa krav. Och vi är progressiva, men vi väljer också att dra slutsatser. Det räcker inte bara med det förnybara. Titta på Tyskland som la ner kärnkraften, ville satsa på det förnybara. Det blev förnybart och kol. Dåligt för klimatet.
Vilka förändringar kommer vi människor behöva göra, alltså på en individnivå tycker du, för att nå de här klimatmålen?
Jag upplever att svenskar är ju rätt duktiga på att ta eget ansvar idag. Alltså, vi har ju en jättebra återvinning. Jag tror att fler och fler kommer att välja att åka tåg när man inte behöver flyga till exempel om man vill det. Men jag är också en politiker som liksom inte tycker... Jag tycker inte man ska lägga huvudansvaret ner på individnivå, utan jag tycker att det här är ett ansvar för politiken. Vi ska ha en bra energipolitik som bidrar till att vi når våra klimatmål. Det tror jag är mycket bättre.
Men hur ska vi nå det på kort sikt då? Jag menar, om vi tittar på liksom att bygga kärnkraft, som sagt, det tar ju väldigt lång tid. Vad kan vi göra? Vad är er ambition då, att göra det korta loppet?
Ja, men det som ligger närmast, det var det jag nämnde. Det är satsningar på det förnybara, se till att vi får fler laddstolpar, se till att ställa om vår fordonsflotta. Det tror jag är det bästa, men det här är framförallt för andra länder i Europa. Det är där det nu blir rätt tufft, för de har tidigare kunnat åka snålskjuts på Sverige, men nu är det slut på det.
Jag tänkte, så här, enligt FN så måste de rikaste länderna minska sina konsumeringsvanor rejält. Ska man få flyga hur mycket man vill? Kan det vara en lösning som man kan göra på konsumentnivå?
Jag tycker det är ett beslut man får fatta själv, men jag tror i grunden inte på det här liksom flygskam, utan jag tycker att vi ska såklart se till att också flyget är med, och det är redan med nu i utsläppshandeln, men att en individ inte ska kunna åka på en charterresa, jag köper inte.
Men kanske att man kan få åka, men alltså att man reglerar det, inte hur många som helst.
Jag tycker i grunden att man ska ha den friheten att själv kunna få besluta om hur man vill resa.
Du nämnde kärnkraft tidigare, och du trycker ju på att EU ska bygga nya kärnkraftverk. Det tar väldigt lång tid att göra. Hur ska vi hinna med detta om vi ska samtidigt nå klimatmålen, som vi ju inte gör?
Vi behöver korta tillståndsprocesserna, tror jag, och vi behöver se till att ta fram också mer av standarder på europeisk nivå, så att vi snabbar upp detta, och framförallt ta bort den här diskrimineringen som finns på EU-nivå mot kärnkraft. Det finns ju stora EU-fonder som kan bidra till detta, och här har kärnkraften varit diskriminerad, så här går ju Moderaterna till val på att låt oss satsa på både förnybart och på kärnkraft, för vi kommer att behöva både och.
Men är inte tillståndsprocesserna därför en säkerhetsaspekt, eller varför tror du att man har de här långa tillståndsprocesserna?
Ja, det är klart att vi ska se till så att det är säkert, men jag konstaterar i ett land som Sydkorea till exempel har man klarat av att göra det på 5 år. Jag tror att det här går att snabba upp.
P3, Sveriges Radio.
Vi ska prata om tech och integritet. Vad tycker du om tech?
Fantastiskt.
Är du en tech-kille?
Nej, det kan jag inte stoltsera med. Men jag tycker det är fantastiskt vilka möjligheter det skapar. Dels nya jobb i Sverige och fantastiska lösningar för oss som människor också. Det
finns ju också lite problem, om man säger så. Och vi börjar med att ställa den här frågan till dig då. Tycker du att TikTok ska förbjudas inom EU?
Jag landar nog i nej. Jag går ju ofta liksom i min roll som förälder, så funderar jag mycket på den här frågan. Men jag tror att det är en lite för enkel väg att ta. Vi har ju ett problem såklart med att algoritmerna för många av de här sociala medieplattformarna kan man ju ha en del synpunkter på.
Vi har såklart ett problem också med
det, absolut. Och sen har vi det kinesiska ägandet. Men det vi har gjort nu är ju att nu är de under utredning hos kommissionen, och jag vill invänta och se vad det ger innan vi tar nya initiativ. Mm.
Så det skulle ändå kunna bli så att ni eller du vill förbjuda TikTok?
Jag tror inte att det är en bra lösning. Det skulle skapa enorma problem, tror jag, också i hur andra kommer att se på EU, i alla fall vi går in och börjar förbjuda företag. Den bästa lösningen som har presenterats hittills är väl att de skulle sälja då sin europeiska del.
Men det är inget som du står bakom?
Jag är öppen för det, men jag tycker att vi ska börja med att kommissionen nu ska få göra klart sin utredning, och sen får vi ta ställning till det.
Och finns det något moment där du tycker att det skulle vara motiverat att förbjuda appen innan utredningen är klar?
Ja, men det vi har gjort, och vi moderater har det ledande det, vi har ju tagit
fram... Man vill ju veta, alltså, om man röstar så vill man ju veta. Alltså, vill du förbjuda TikTok eller
nej,
inte?
Nej, svaret är ju nej där. Mm. Så är det. Men vi moderater har ju också tagit fram ny lagstiftning. Det vill säga att nu går vi åt de här plattformarna mycket tuffare. Till exempel att det som är kriminellt i vanliga livet ska också vara kriminellt på de här apparna.
Ska polisen kunna använda AI och ansiktsigenkänning för att bekämpa brott?
Ja, det tycker jag. Det ska såklart användas när det verkligen är befogat.
När är det då?
Ja, vi moderater drev ju igenom nu en möjlighet som innebär att till exempel i alla fall det sker ett terrordåd, så ska polisen under en begränsad tid kunna använda sig av detta för att kunna se till så att vi kan undvika fler dåd. Det kan handla om att vi har barn som har blivit kidnappade. Jag tycker det finns skäl då det blir befogat. Ingen vill ju ha en massövervakning, men att polisen kan använda sig av den här nya tekniken för att bli effektivare, det tror jag vi ska vara positiva till.
Men hur kan man...
Nej, men du nämner det här, alltså, för att kritikerna menar ju att det här är massövervakning. Hur ska ni då säkerställa att enskildas integritet skyddas?
Ja, för det första så var det ju vi moderater som tillsammans med andra stoppade det här förslaget om chatkontroll. Där pratade vi ju faktiskt om en form av massövervakning, och det är jag väldigt glad över att vi lyckades med. Men i det här fallet så har vi skapat en väldigt tydlig begränsning. Det är inte som så att polisen har full tillgång till detta och kan använda det för vad man vill, utan det är reglerat.
Mm. Moderaterna har ju öppnat över att se över GDPR. Varför då?
Därför att vi är inte nöjda med hur det har blivit. Våra företag får lägga väldigt mycket pengar på detta. Jag tycker också själv som privatperson, jag vet inte hur många gånger man ska klicka i detta. Jag undrar hur många som läser de här långa texterna. Jag tror att det går att förenkla detta. Det behövs en förändring. Det
här hur är inte... då?
Ja, nu ska ju inte jag vara den som avgör detta, men låt mig ge ett exempel då. Måste det vara en aktiv handling varje gång du går in på en hemsida att godkänna allting, eller ska det vara en möjlighet för mig att kanske kunna gå in och reglera själv? För att vara lite kreativ så tycker jag det vore en bra lösning.
Men jag tänker, om man ska göra om det här systemet som vi ändå har nu, GDPR, kan inte det leda till, alltså, ännu mer kaos, att man ska lära sig saker på nytt, ännu mer administration när alla företag måste göra om sina system igen?
Jo, men det är precis därför vi ska noga fundera på vilka förändringar vi ska göra. Men jag har inte träffat någon företagare än som inte säger åt mig att vi måste göra någonting på det området.
Tobias, jag vill säga, förlåt.
Det är okej.
Thomas Tobé från Moderaterna. Vårt mål här i morgonpasset i P3 är ju, ja, men alltså, att göra EU-valet
lite sexigt.
Ja, lite, ja. Så om en låt så ska vi göra liksom ytterligare ett försök. Vi har ju gjort ett antal med de andra kandidaterna från de andra partierna. Hur känns det? Att få detta uppdrag?
Ja, jag känner mig väldigt förberedd för det.
Oj, men herregud. Okej, spännande.
P3, Sveriges Radio.
Vi har kommit till det här momentet.
EU-valet ska bli sexigt.
EU-valet ska bli sexigt. Thomas Tobé från Moderaterna, du kommer få en minut på dig att göra liksom din EU-politik så sexig och attraherande som möjligt, eller som bara du kan. Du får avgöra själv.
I will do my best.
Vad det här betyder. Oh, gud. Vi kommer ljudsätta det här med lite musik. En minut som sagt. Är du redo?
Yes.
Då kör vi då.
Moderaterna älskar ett fritt och säkert Europa. Där du kan gå på klubb i Barcelona, kolla på fotboll i München eller ta ett nattdopp på Mallorca. Och där du kan ligga med vem du vill, hur länge ni vill. Bara är ni överens om det? I vårt Europa har du frihet att studera, jobba och tjäna pengar. För att till exempel ha råd att åka på charter. Och sikta hellre på 10 000 metersklubben än att känna flygskam. Och vet du vad? Vill du snusa så ska du få göra det alldeles oavsett vad EU-byråkrater tycker. I vårt Europa är du trygg, för de kriminella är redan i bojor. Och för våra vänner i Ukraina. De ska inte bara få fred och frihet, utan vi ska välkomna dem till vår grupp. Vårt Europa. Ett rött Europa är ett dött Europa. Ett blått Europa är ett gott Europa. Rösta på Moderaterna. Vi behöver ditt stöd.
Men, ja, alltså, ja, du klarade det på under en minut.
Man får vara effektiv.
Tusen tack Thomas Tobé, Moderaternas toppkandidat i EU-valet, för att du kom till Morgonpasset.
P3, Sveriges Radio.
Vi har precis frågat ut Moderaternas toppkandidat i EU-valet, Thomas Tobé, som brukar kallas för Tobias Tobé. Även det adresserade vi.
Vi höll tungan rätt i mun.
Jag råkade säga... Eller,
alltså, minor slip up, men du kunde ändå adressera det väldigt snyggt.
Ja.
Annars så tycker jag att det sköttes ut. Kring namnfrågan.
Kring namnfrågan. Precis. Ja. Den här gången. Nu har vi med oss vår EU-mami Caroline Salzinger för en kommentar på den här utfrågningen. God morgon.
God morgon, vad fint att jag får vara eran EU-mami också. Att
så
det
är så många.
Det är så trevligt.
Hur känns det till att börja med?
Fint och stort.
Mm. Ah, okay. Ja,
härligt.
Men den här utfrågningen då med Thomas Tobé, var det någonting som stack ut tycker du som han sa?
Men var han inte oväntat bra på ja och nej frågor?
Jo,
det blev också jag förvånad över. Det var som att det hade drillats från presshållet att så, den där skjuten, den fuckar inte upp. Det är också det man kan förbereda sig bäst på, känns det
så. Ja, kanske det. Ja. Sen så la jag märke till att han, alltså jag blev lite förvånad över en sak han inte sa.
Oj.
Hans, det har ju varit liksom lite av hans liksom grej i valrörelsen, det här med europeisk polis, en gränsöverskridande europeisk polis. Mm. Och proffspolitiker som man är, de brukar ju vara så otroligt bra på att liksom få med det där, fastän man inte då ställer någon fråga om det. Han fick med lite bojor där i sin sexiga minut. Mm. Men annars var det liksom ingenting om det som har varit hans huvudnummer ändå i den här valrörelsen.
Men det kanske ligger på oss.
Nej, men alltså det är det jag menar, att de brukar ändå få in det.
Ja.
Och så var det inte.
Men den sexiga minuten då? Tankar kring den?
Det känns ju, jag tänkte på det, det är ju lite orättvist, va? Att de här som kommer mot slutet har ju en möjlighet att förbereda sig.
Just
så jag tyckte inte det var så cringigt.
Nej.
Vilket man kanske måste säga att det var för några andra tillfällen.
Över förväntan.
Mm.
Han har ju varit ledande i huvudförhandlingarna i migrationspakten, som man säger då inte tycker räcker. Varför är migrationen en så viktig fråga?
För honom är det ju säkert det att han har ju varit förhandlare i den här frågan. Så när han lyfter det så lyfter han ju också sig själv, även om han var väldigt snabb med att klädsamt påpeka att det var många som hade gjort en insats här och sådär.
Mm.
Och det är ju också en viktig fråga för lite mer konservativa väljare. Kollar man på väljarkåren i stort så är det ju den näst viktigaste frågan efter klimatet för svenska väljare. Jag tror att det handlar ju mycket om att man inte vill tappa väljare högerut till Sverigedemokraterna.
Mm. Finns det någonting i liksom Moderaterna EU-politik som skiljer sig från då de andra partierna som är åt höger, alltså KD och SD till exempel?
Mm.
Vad är det som sticker ut i deras EU-politik gällande migration?
Precis, mycket är de ju snarlika, men där KD och SD vill lägga hela asylprocessen väldigt tydligt i länder långt bort på andra sidan Medelhavet, så kallar ju Tobé den här lösningen för orealistisk. Och det är väl ett sätt liksom att det liksom, man vill inte vara de allra, allra hårdaste i det här liksom migrationspolitiska förslagen, samtidigt som man då inte heller säger att man är emot det, utan man är för det, men man ser det som orealistiskt. Men där finns ju en tydlig skillnad.
Mm. De står ju då inte bakom de nya klimatmålen till 2040. Varför är inte klimatet en lika prioriterad fråga för Moderaterna?
Det skulle ju inte de hålla med om. Nej. De skulle säga att det är det. Och det finns ju mål satta till 2030 och 2050, och 2040-målen ska man ju nu börja förhandla om. Då kommissionen har lagt, eller man kommer antagligen lägga förslag på 90% utsläppsminskningar jämfört med 1990. Och där har ju Tobé liksom cirklat runt det här och inte velat låta sig slås fast. Liksom, vilken, han kallar det för sifferbingo och sådär, att han inte riktigt vill stå upp för en siffra. Så att jag tror att det handlar lite grann liksom om hans message track här i valrörelsen. Att han vill liksom, klimatet är viktigt, men också konkurrenskraften är viktig. Företagen, liksom, vi får inte göra Europa fattigare eller till så här museum över gammal industri, utan vi måste liksom bibehålla konkurrenskraften, men klimatet är också viktigt.
Jag tänkte, han nämnde ju också det ett par gånger också i sitt sexiga tal, det här med att flygskam gillar han inte, och man ska inte gå in och reglera liksom på individnivå hur mycket man ska flyga, och han var charter hit och dit. Jag tänker, alltså, vilken är den största utmaningen för Tomas Tobé och Moderaterna i den här valrörelsen, enligt dig?
Han är ju rätt okänd fortfarande. Han är ju verkligen en proffspolitiker, har varit politiker, snudd på hela sitt vuxna liv, suttit i riksdagen i 3 omgångar, han har suttit en mandatperiod i Europaparlamentet, och det är fortfarande nästan hälften av väljarna som inte vet vem han är. Mm. Kanske är det den där Tobias Tomas-grejen, jag vet inte riktigt liksom, att han har, om man hade frågat vem Tobias Tobé, ja, kanske fler hade
satt sig direkt. Han kanske ska byta namn. Att det är det som breakar. Hur ligger Moderaterna till? De har 4 mandat.
Ja, precis. Mm. Och det ser väl ut, nu ska jag titta här i opinionsmätningarna, som att de kommer ha ungefär, alltså 4 mandat är väl det de kommer hamna på, antagligen om opinionsmätningarna har rätt.
Men är det tid kvar?
Det är en tid kvar. Mm. Och just i EU-valet så är ju opinionsmätningarna svårare att lita på, för folk är mer impulsiva och bestämmer sig senare.
Ja, det är, tack
Caroline Salzinger.
Ja, tack.
Vår EU-mami, alltså då, vår nya mami. Ja. Alltså vår nya, inte liksom morgonpasset.
Men mina nya.
Ja.
Så är det.
Adoptiv.
Barn. Ja, alltså vad är det vi har gjort? Vad är det liksom Linnea Davidsson har skapat? Alltså det är sexigt.
Transnationell familj.
Ja. Oh, ja, tusen tack.
För det.
Ja,
P3, Sveriges Radio.